Välkommen till Publication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia här. Och vi är här varenda fredag för att leverera Brain Bubbles till er utbildande och hoppas vi intressant och roligt innehåll. Kan du inte bärga dig till nästa fredag så finns vi också på publication.com, your brain bubble destination. Mm. Idag har vi ett underbart tema som vi ska prata om. Ja. Jag älskar det här.
Glitter. Skimrande och glittrande tema. Ja.
Ja, och det kan låta lite fjompigt men det har en intressantare story än vad du kan tro.
Ja, det har det faktiskt. Ja.
Men vad är din relation till glitter, KB?
Min relation till glitter är att jag är som en skata. Jag gillar allt som glittrar och glimmar. Och det har jag alltid gjort. Men det är man ju nog inte ensam om, tänker jag.
Vet du att det kan till och med ha en evolutionär förklaring? Vi ska dyka in i det lite senare.
Vad är din relation då till glitter?
Ja, men jag är ju likadan. Mm. Och jag har precis köpt en jättefin grön strassväska. Och det är så sjukt när jag går, om man är ute och klubbar med den. Det kommer liksom fram alltid typ 10 pers på. Åh, vad är det här för väska? Jag tror att det är för att den glittrar och glimmar. Det är någonting. Man dras till det. Det är ju helt...
Ja, men det är helt amazing. Mitt första minne av något så här, en materiell sak som jag hade som jag älskade som glittrar och glimmar, det var en Barbie-docka. Jag tror det var en Ariel som hade en sån här fena.
Den hade jag med i tygen. Ja, sån här, de fanns i rosa och grön.
Med glittrig och den var så fin. Den glittrade
hon
så.
Hon hade jättelångt vågigt blont hår också.
Nej, min var rödhårig som Ariel.
Ja, det var Ariel. Ja, nej, jag hade någon blond rip-off då.
Ja, du fick en billigare variant.
Ja, men glittrar gjorde hon.
Ja, nej, men det är så jag kommer ihåg att jag älskar den här. Det var då jag förstod att nej, men glitter är min grej.
Mm. Mm. Det är ju liksom tjejversionen. Undrar vad killar har. Ja, men lackade bilar då. Ja. Som glittrar.
Coola.
Men du, kan inte du dra din faktaruta som du brukar? Vad är glitter för någonting?
Vad är glitter? Det här blir inte en så lång faktaruta av förklarliga skäl, men vi kör. Glitter är en blandning av små reflekterande partiklar som kan ha olika form och färg. Och glitterpartiklarna reflekterar ljus från olika vinklar, vilket får glittret att glimra så fint som det gör. Och glitter liknar ju konfetti och paljetter, men då har lite mindre partiklar. Det har vi ju alla varit med om när vi får det här fastnar överallt.
Ja.
Det är inte lätt. Få bort glitter i första hand.
Ja, men det är liksom glitterpulvret kan man säga. Och namnet glitter kommer väl från gammalt norskt språk. Och då har man sagt glittra eller gammal engelskan tror man. Och då är det gulo eller yellow. Ja, det finns lite olika teorier kring vad själva namnet kommer ifrån. Det har varit med oss länge, det kan man ju konstatera.
Ja, det har det verkligen.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varför älskar vi glitter då?
Jo, men jag har funderat på det här. Det kanske har att göra med att vi förknippar det med framgång. Alltså lyx och flärd. Så här flashiga bilar, dyra diamanter. Det känns som att folk med mycket det går runt med mycket stones.
Mm.
Och där är ju ett inlärt beteende. För som allting annat som vi har pratat om också tidigare poddar. Det som vi faktiskt lär oss, det är ju ett inlärt beteende. Vad tycker vi är fint? Vad tycker vi är fult? Och är det så då att vi helt enkelt förknippar diamanter med lyx och framgång? Alltså, jag tänker ju på så här diamantgrills på rappers och sådär.
Precis.
Det är success.
Det är success.
Yeah!
Så skulle det kunna vara. Mm. Men det verkar inte vara hela sanningen. För att det verkar faktiskt vara så som att människan dras till glitter för att det liknar vatten.
Jaha.
Och att det då är nedärvt genom generationer att vi behöver hitta vatten för att överleva. Så att vårt öga dras automatiskt till saker som glittrar och glimrar för vår överlevnads skull. Och att det har då ärvts ner. Och då har man ju lite studier på det här att barn också tenderar att föredra saker som glimmar och reflekterar ljus över matta saker. Då finns det bland annat en framstående forskare inom marknadsföring som heter Vanessa M. Patrick, och hon forskar vid University of Houston. Hon har lett då en forskningsteam. Hon kom på sin idé baserat på en tidigare studie som visar att småbarn då tenderar att slicka på blanka plattor. Om man lägger ut en blank platta framför ett litet barn. Så brukar den gå och slicka på den liksom, lite som djur gör eller som man har sett barn i utvecklingsländer göra. Och sen då utifrån den här studien så skapade hon då en ny studie tillsammans med forskare från Ghent University i Belgien, där man tittade då på, kan det vara så, varför går barn och slicka på de här plåtarna, finns det någonting annat här än att vi bara förknippar glitter med lyxflärd och framgång. Och för att då testa den här teorin så konstruerade de massa olika tester. Man gjorde ett blindtest bland annat då, där deltagarna fick hålla i ett matt och ett blankt papper. Så de hade alltså ögonbindel och så fick de två hålla ett papper i varje hand då. Mm. Och alla ansåg i princip att det som var blankt hade bättre kvalitet. Och då kunde de inte ens se det liksom.
Se det? Nähä, okej.
Och då tyder det på att enligt studien att anledningen inte enbart är kulturellt eller visuellt tilltalande, för de kunde ju faktiskt inte ens se pappret, utan det var bara liksom
känslan.
Men vad har det med vatten att göra då egentligen, kan man ju tänka så här. De fick lite ledtrådar, för de bad försökspersonerna då visualisera ett landskap. Om så här, de här papperna, bara låtsas att du ser ett landskap på detta papper.
Mm.
Och på det blanka pappret då så visualiserade de flesta testpersonerna mer vatten i sina landskap än de som hade ett matt papper.
Mm.
Så då tänker man, okej, okay, ja, vatten, papper, kanske lite långsiktigt fortfarande, men de forskar vidare så här. Och sen fick de då titta på bilder med vattenmotiv då. Det heter aquatic motives på engelska, låter så mycket bättre. Ibland så känns svenska lite så här.
Ja.
Ja. Men, och sen så fick de titta på ökenmotiv, sand och tört och jävligt. Och även om de då var tryckta på samma typ av matta papper så ansågs vattenbilderna då som mer glimrande och glistrande, även om det inte var någon skillnad i papperskvaliteten då.
Men vattenbilderna var mer tilltalande helt enkelt.
Ja, och man trodde att de var på dyrare papper fast det inte var någon skillnad då. Mm. Och sen sista delen av experimentet så delade man in också 126 deltagare i tre grupper. Så en fick äta massa kex utan vatten. Lite jobbigt. En fick äta kex utan och dricka vatten. Och sen så kontrollgruppen gjorde inget av det. De fick bara sitta och göra ingenting. Efteråt då fick alla de här tre grupperna titta på 8 fotografier. Tryckta på blankt. 4 blanka och 4 på mattpapper. Och alla tre grupper föredrog de blanka fotografierna. Eller de som var tryckt på blankt papper. Men de som inte hade fått dricka vatten rankade de som ännu mer attraktiva. Alltså ju törstigare testperson, desto snyggare var det blanka pappret liksom.
Ja.
Så sammantaget så argumenterar forskarna med alla de här olika testerna som har gjort att det finns en klar koppling då mellan glittrande och skimrande material och vatten. Och att det naturliga urvalet har gett oss en inbyggd preferens för saker som
glimrar
och glittrar.
Ja.
Och det ska då hjälpa oss i vår jakt på vatten och överlevnad.
Ja, men det är klart. Alltså, nu så när det du inte säger så konstigt, så är det ju helt logiskt.
Ja, men det är samma ska ändå göra kopplingen om man ska försöka bevisa det scientifically. Men det kanske inte är så konstigt att du som en skata eller när jag går in med min glitterväska att jag blir attackerad i badrummet och 8 brudar så bara, det, var kommer din väska från?
Exakt. Nej, men jag är själv uppväxt vid kusten och det är ju en av mina härligaste barndomsminnen där i början av sommaren när man fick åka till havet och var ute på havet och man hade den här båtresan som man såg fram emot och bara havet glimrade. Det var ju det bästa man visste.
Ja, helt fantastiskt. Det finns också andra studier som har visat att om man bor vid vatten så är man oftast lugnare och man bara har en bättre mental hälsa generellt.
Mm.
Men då kan man ju tänka så här, vill man inte efterlikna vatten lite då? Alltså från det här glittrande och glimrandet, eftersom man tycker att det är väldigt attraktivt, så har vi ju då människan. Vi ska ju alltid göra allting till vårt eget, även naturen. Så att vi har ju då från förhistorisk tid använt olika material för att få den här glittrande och glimrande effekten. Och man har använt olika typer av material, malakit, mineraler, man har krossat insekter. Och sen på senare tid då glas för att få den här glittereffekten. Och man har hittat då sen perioden sen paleolitikum, ja, så säger vi. Den varade ungefär 140 000 och 10 000 före Kristus. Alltså det är länge sedan så har vi använt då krossat glimmer som heter mica på engelska. Mm. Som blir liksom glittersubstans som man har målat med då i grottmålningar. Och det har också använts i antika Kina av egyptiska civilisationer. Och även såklart de gamla grekerna och romerna, de är alltid med på, ja, på allting.
Ja.
Så att vi har försökt göra det här och använda glitter och måla på saker och efterlikna den här glittrande som vi finner väldigt attraktiva effekten.
Målade man något på sig själv också, tänkte jag?
Ja, det måste man. Ja, det, och det kommer man ju till. Man började ju med att skapa de här glitterlika substanserna. Och framförallt i Egypten använde mycket krossade skalbaggar.
Mm.
Och det vet jag inte om man kanske vill måla sig själv med. Men från att, då att måla på saker så börjar man också då smycka sig själv.
Men krossade skalbaggar, är det någonting jag har drömt? Eller var det inte så att de första läppstiften, för att få fram den här röda färgen, så använder man krossade skalbaggar?
Nej, jag tror det är krossade sådana här rödlöss för att få fram rött pigment.
Det är klart,
man har haft i så mycket knäppa grejer i. Ja. Men det kan säkert vara, du kan säkert ha rätt i det också.
Mm.
Vi återkommer lite till shiny glossy makeup.
Ja, men precis. Verkligen. Från att måla på saker och på sig själva så började man också smycka sig själv också. Och man kan ju se, alltså möjligheten till att spåra smyckens historia börjar ju i de mest avlägsna civilisationerna. Man har ju hittat att många som, man begravde ju oftast döda med de finaste plaggen man hade och de finaste prydnadsföremålen och även smycken då. Så vi har ju kunnat spåra det här långt tillbaka, sedan urminnes tider. Och det är ju troligt att förhistoriska människor ville smycka kroppen innan de ens tänkte på att använda kläder, till och med.
Ja.
Så det var liksom det som var prioritet.
Oh, I love that dress, but you won't need it anymore.
Och innan ädelmetaller så upptäcktes ju dekorerade människor som bodde längs stranden med en stor variation av snäckor och fiskben och fisktänder och färgade småstenar.
Ja, pärlemo är ju riktigt nice. Alltså det glimrar ju. Det går man när man går och snäckletar på stranden. Det är också helt i det glittrande solskenet. Ja. Leta efter glittrande pärlemo. Ja. I love it. Det är synd att man måste ha bikini bara på sig nu hela tiden. Tänk att gå naken i vatten för att plocka snäckor. Underbart.
Det finns bara vissa stränder man får göra det på. Nej, men det är ju också troligt att de här smyckorna som förr bars, de var också ett skydd mot livsfaror eller tecken på status och rang. Så redan då, som vi är inne på diamanter som är nu i lite status och så, redan då var det ju faktiskt ett tecken på status och rang.
Ja, och jag tänker också att om man har haft tid att gå och plocka snäckor och smycka sig, då är man ju inte bara på överlevnadsstadiet och får mat för dagen. Nej. Utan då har man ju någon form av rikedom för att man tillgodoser inte bara sina...
The basic needs är tillgodosedda.
Exakt. Ja,
precis. Och visste du att de inte för allt för länge sedan har hittat vad de nu anser och tror då, världens äldsta halsband, som är 150 000 år gammalt.
150 000 år? Ja. Alltså det är så jävla gammalt.
Jag kan inte wrap my head around det.
Det känns ju som en apa har knutit det. Alltså förlåt, nej, det är, så är det ju inte. Men...
Typ. Det var väl mer liknande apor då. Nej, men det var i en grotta i västra Marokkos öken så har arkeologer upptäckt en av världens då äldsta smycken. Och det är en uppsättning av skalpärlor som de daterade allt mellan från 142 000 till 150 000 år sedan. Vilket helt
det är väldigt häftigt. Och jag tänker att det här är långt innan sen paleolitikum då, som var 40 000 till 10 000 år före Kristus. Och under den tiden då samexisterade vi liksom med neandertalare. Så att det kanske var en...
Nej, men det var... Ja, men det intressanta är, för det här tycker jag är så fascinerande, för det var totalt var det 33 pärlor som var tillverkade av snigelskal. Och de här pärlorna, varje pärla hade liksom ett hål borrat igenom sig. Så förmodligen så var de här skalen, de kunde väl hängas då i snören eller kläder och kanske till och med bära som örhängen eller halsband. Och många av de här pärlorna var också släta och polerade, gick sina kanter, vilket tyder på att det fanns ett avsiktligt arbete med dem också.
Mm.
Så det var ju en tanke bakom det. Det var inte bara liksom... Någon som hade gått och plockat skal och stoppat i fickan på stranden, naken.
Nej, utan han borrat och slipat också. Nej, men vi går ju till extrema längder för att få till vårt bling här. Ja. Det hör
nej,
jag.
Men precis. Även för 150,000 år sedan. Det är helt otroligt.
Mm. Det tycker jag ju också stödjer den här teorin om att det har med vatten på något sätt överlevnad att göra. För varför skulle man gå runt och göra det om det inte fanns en inbyggd... Man vill se snygg.
Man vill
glimma
och
glittra lite.
Man vill glimma och glittra och imponera på andra, helt enkelt. Men sen så, med smycken som var gjorda av liksom med dyrbara material, de dök ju upp för 5000 år sedan. Och det var ju först i Mesopotamien som man skapade smycken av metaller utformade som löv och spiraler och druvklasar. Det har du säkert sett i filmer man ser. Man får visualisera det framför sig hur de smyckena ser ut. Och de gamla kineserna hade ju en hög respekt för jade också och silver. Och broscher av ädelstenar användes ju mycket i antikens Grekland och Rom. För att knäppa ihop kläder och så. Majasmycken tillverkades också vanligtvis av guld och brons och silver och koppar.
Ja, och det finns ju så många häftiga fynd i England som har varit befolkat av romarna och så vidare. Där har de hittat så här riktigt, riktigt gamla, intrikata guldringar som är typ 2-3 tusen år. Tror det var en kvinna som typ drog upp en morot i sin trädgård och bara fick ha en guldring runt som var såhär svajgammal. Det är ju rätt coolt.
Ja, det är coolt. Men... Och sen när människan gick från det här nomadlivet till att skapa de första civilisationerna och bosatte sig ju vanligtvis då längs stranden av stora floder, det underlättade utveckling av jordbruk och djurunderhållning. Och då indirekt ledde ju det också till upptäckten av mineraler som guld och ädelstenar. Och det började man ju då smycka sig själv med, såklart. Och det för oss lite vidare på the real deal. De finaste ädelstenarna av dem alla.
Gimme, gimme.
Diamanter. Diamonds are a girl's best friend. Vet du varför vi tilltalar så mycket av just diamanter?
Är inte det som glittrar typ allra mest naturligt?
Men det är ju det.
Ja.
Ja. Och för att man ska få den här absoluta... Ja, diamanter glittrar ju inte så mycket när de liksom hittas i sin... ursprungliga form. Utan
nej,
måste
jag
ju...
tänker på den här diamanten som de gräver upp i Leonardo DiCaprios den här Blood Diamond. Ja. Det är ju en stor backkloss. Det ser ut som en rätt grå sten. Man behöver ju göra grejer med den.
Man behöver ju det. Och det är ju diamantexperterna talar om de här fyra C:na som är väldigt viktiga faktorer för att man ska få den här få den här otroligt glimrande effekten, men också att den ska man ska kunna värdera stenen i sig också. De står för cut, color, clarity och carat. Eller karat som det heter på svenska, men då blir det K, så nu kör vi på carat. Eftersom det är de fyra sena. Och det första då är ju cut och det är slipningen då. Och diamanter hittas ju oftast i djupa gruvor och ser ut då som kristaller eller de här stenarna som vi pratar om. Och för att de ska få den här vackra glansen så slipas ju diamanten för den här maximala ljusreflektionen. Och för det tränade ögat så är det otroligt viktigt att proportionerna stämmer så att det finns olika sätt att slipa den på. Man kan ju göra som en droppe eller en fyrkant eller en oval. Det finns ju massa olika. Och diamanten ska varken vara för djup eller för platt. Så slipningskvaliteten indelas i flera kategorier från dålig till excellent.
Men man vill ha excellent.
Man vill alltid ha excellent. The best of the best.
Excellent.
Och sen har vi färgen. Och då tänker vi oftast på diamanter som genomskinliga, men i själva verket kan de ju variera väldigt mycket i färg. Och ju mer färg en diamant har, desto lägre värde har den egentligen.
Och, vad sa du, desto mer färg?
Ja, desto mer färg, desto lägre värde. Men om man då
förutom specialfärgerna.
Ja, precis, precis.
Så kanarie, gul och rosa diamanter och sånt.
Ja, men det finns ju den här The Blue Moon of Josephine och den rosa Spirit of Rose som är otroligt högt värderade. För det är ju för att de är så otroligt sällsynta. Men det är när vi pratar om de här lite vanligare diamanterna, när de är lite drar åt gula hållet, då blir det lite mindre.
Lite beige, lite trött liksom.
Precis. Mm. Och sen har vi klarheten. Och den är ju också viktig för att en diamant ska ju vara helt klar för att utan några små skavanker då för att den ska vara den absolut top notch och bästa. Och på diamantspråk så kallades de här liksom felen då för inneslutningar. Och här finns ju en skala
inclusions.
Också. Exakt, precis. Mm. Och det finns ju ändå en skala från helt felfri diamant, då är det kategorin LC tillhör den, loop clean. Och det är den absolut renaste. Och sen
LC
finns...
vill man ju hålla alltså.
Ja, precis. Det blir lite dyrt. Och sen finns det VVS1, och det är så här very, very small enclosure. Och sen är det ju nästan helt perfekt mellan andra defekter. Och så här. Så det finns ju många olika skalor. Och sen har vi karat som det sista set, och det är ju den viktenhet som används för diamanter, och den motsvarar 0,2 gram. Så en diamant som väger 1 gram är alltså 5 karat. Det tar man gärna.
Mm, och det blir väl också ju högre, är det inte något samband där? Att de blir väldigt mycket större ju lite, när man ökar lite mer karat, eller hur är det?
Du vill vara väldigt mycket dyrare, ja, när man ökar karat.
Kanske var det var. Okej, så vad vill man ha nu? Man vill ha så högt karat som möjligt. Man vill ha loop clean.
Så stor som möjligt. Så få inneslutningar som möjligt.
Ja,
vad
heter det? Very loop clean.
Loop clean, ja, precis. Och sen vill man ju ha då den här allra klaraste färgen.
Vad var det då?
Nej, det var VVS-set, det var klarhet.
Ja.
Och sen så färgen, det är ju då, det finns också skalor där. Men det finns här antingen från D, då är den helt ofärgad, eller till C, till ljusgul, så man vill ha D då. Den är helt ofärgad.
Mm. Det vill vi ha där.
Precis. Och sen slipningen, det får man väl välja lite vad man önskar. Men vi gillar ju det som glittrar. Så jag tänker, vilken slipning glittrar mest, tror du?
Jag tror att det är Princess Cut. Det känns som det.
Ja. Mm.
Okej, helt oävna är vi inte på det. Nej. Diamantfronten.
Precis.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det var ju då the real deal. Om man är lite mer gemene man och kanske bara ska ha en liten julgranskula som glittrar, så hade
man... Om man inte vill investera en massa dyra diamanter
och klistra för att få sina julgranskulor.
Glitterbehovet tillgodosett. Vad gör man då?
Ja, vi har kommit fram till 1800-talet, då tillverkade man mest sånt där glitter av pulveriserat eller malt glas. Och det fanns en massa olika färger och marknadsfördes under namnet diamantin. Det är lite fint ändå.
Det var jättefint. Jag bara känner så här, glas... Det låter inte så hälsofarligt.
Alltså. I The New York Sun från 1986 då, så förklarar man då att man fick den här utmyckande effekten genom att måla glaskrosset med lim på tyger eller annan yta och sen rulla det glaspulver. Alltså det låter ju väldigt glamoröst, men vill man ha klossat glas?
Nej, precis.
Det känns inte...
Men
nu för tiden gör vi ju allt för att undvika krossat glas. Vi tar som en säkerhetsglas.
Ja.
Okej, jag har en väldigt rolig story på det här. Jag hade som var gjord med, de gör ju moderna glasdörrar till duschar av sånt här säkerhetsglas för att det inte ska bli långa skärvor som ska, kan typ skära av halspulsådern och sånt.
Ja, nej.
Men vilket gör att om en glasdörr eller duschdörren går sönder, då exploderar den fullständigt.
Som i liksom en sån här superexplosion.
Ja, som en glasbomb. Ja. Med pyttesmå delar och min, min stackars respektive stod i duschen.
Nej.
Glasbomb.
Nej men gud, nyligen eller?
Nej, det här var några år sedan, men sen skulle jag då skicka in, jag blev ju jättearg såklart på det här glasduschdörrsföretaget. Så att jag
ramlade inte in i glaset, det var liksom...
Nej men jag tror att det blev någon spänning så hela glaset bara exploderade, och det är det det är gjort för att göra, för att det inte ska bli skadat. Men jag är väldigt upprörd, skitdåligt morgonhumör. Ska mejla då det här duschglasföretaget. Ja. Att, hörni, vad fan är det som händer? Det är glasbomb i badrum och det är skador. Så här. Ska jag då ta en bild på de här skadorna som han har dragit sig utan kläder på?
Nej.
Skickar i ett mejl. Inser när jag håller på att trycka på sända att det är inte bara bilder på skadorna som har kommit med, utan...
Naken.
Det var en typ en dick pic. Jag bara, okej, det här var inget bra.
Nej.
Insåg ju mitt spel. Jag skickade aldrig iväg det till badhusföretaget. Okay, men låtsas skickade och la honom i dold kopia.
No, God, please, no!
Jag antar att reaktionen inte var super.
Nej,
när han såg det. Det
var jävligt roligt.
Ja. Nej, men om man får välja så är det ju mycket bättre med den explosionen än att få en liksom...
Ja, eller hur? Men i alla fall då, tillbaka till glaskross i alla fall då, det här diamantin som man hade då under hela 1800-talet och en god bit in på 1900-talet, så det var ju det man gjorde julgranskulor av och gelanger och allting sånt där. Jag tänker också att vi i det här måste prata lite grann om Swarovski.
Mm. Ja, det är ju Swarovski är väl verkligen synonymt med glitter och glimrande och,
Och det är ju också en glasprodukt. Det är ju en typ av kristallglas som glittrar som diamanter och uppfanns i Österrike 1895 av en viss Daniel Swarovski. Men medlemmarna i den här familjen var väldigt tidigt aktiva och entusiastiska anhängare till nationalsocialismen. Så det är inte så trevligt. Och sen i början av 1938 då,
den storyn har de lyckats begrava.
Ja, men det är ju lite som Mercedes-Benz, Coco Chanel och alla de där. Det kan man för övrigt gå in och läsa en väldigt intressant artikel om på publication.com om Coco Chanel som inte var så...
Det finns väl inte riktigt... Vi spekulerar lite i den artikeln kan man väl säga också. Ja,
hon hade ihop det med ganska höga nazitoppar och bodde på Ritz i Paris under brinnande andra världskrig. Ja. Så att, det kan vi säga. Tillbaka till familjen Swarovski då. I början av 1938 då, det här var innan Nazitysklands annektering av Österrike, så leddes det då en fackelmarsch genom Tyrolerbyn Batten och... Det slutade då med att alla vederbörande i den här demonstrationen lyfte sin arm rakt ut och körde lite Hitlerhälsningar och så. Inte så trevligt, men polisen fastställde då att majoriteten av deltagarna faktiskt var anställda vid Swarovski-fabriken. Och även då de tre arvtagarna, Alfred, Friedrich och Wilhelm, deltog i den här demonstrationen. Så att de var väl ganska nära kopplade där kan man ju tänka, men... Och då har vi rört oss fram till andra världskriget och mycket av den här diamantinprodukten gjordes då i Tyskland då, Österrike och Europa. Men det blir ju då stor glitterkris i USA för att man får inte tag på diamantinet.
Glitterbrist. Ja, och det var ju faktiskt en amerikansk maskinist som löste den glitterkrisen.
Och han hade nog uppfunnit det bara några år innan men fick sitt stora genomslag när det inte gick att få tag på den här glasglittret längre.
Precis. Henry Rushman hette han. Och han då, det var ju under andra världskriget som du nämnde, då han skapade det här glittret från plastskrot. Och det är ju då den föregångaren till det moderna glittret vi har idag, kan man säga. Och han fortsatte med det här glittertillverkandet och grundade ett företag som heter Meadow Brook och Inventions i New Jersey, och de tillverkar fortfarande industriellt glitter än idag.
Spännande, så det var ju bra att de kunde ta fram lite nytt plaster.
Inte det här glasglittret som känns lite...
Nej, alltså oklart om plastglitter är så mycket bättre egentligen, men karusellen är i alla fall igång med. Nu finns det ju, ja, det, man kan ju göra mycket mer med plastglitter, det kan vi ju konstatera. Mm. Man vill ju kanske inte riktigt smeta glasglitter på läpparna och få i det i sitt matmatsningssystem. Plast däremot, det kör vi på.
Mm.
Eller så tänkte jag i alla fall Revlon, Estée Lauder, Elisabeth Arden och Helena Rubinstein och många av de här stora skönhetsvarumärkena som finns kvar idag. Men de ville då efterlikna en annan känd design som heter Pierre Cardin. Har du hört talas om honom?
Nej, jag har nog.
Jättestor på 60-talet, och han gjorde väldigt mycket palettklädda fodralklänningar. Mm. Och då ville man ju då matcha det genom introducerade skimrande produkter med läppstift och ögonskuggor och sådär. Kanske att man hade lite skalbagge i de väldigt tidiga varianterna av det där. Mm. Vet jag
kan
inte.
Hända.
Och sen 1972 då gör någon entré på världsscenen. Eller han hade en stor musikkarriär innan, men den var på lite tillbakagång. Och den exploderar igen fullständigt när han blir en ny androgyn persona. Kan du gissa vem det är?
Mm. Kan det vara David Bowie?
Ja, Ziggy Stardust. Och Stardust, vad kan det vara? Glitter. Och han hade då glittrande målad blixt över ansiktet som makeupartisten Pia LaRoche hade skaffat. Mm. Så att det här kommer ju in liksom i stor skala med liksom lite större partikelglitter och sådär. Och sen i mitten av 80-talet så är det liksom hårdrocksband som Mötley Crüe och Poison blandar glitter i sina så här hårförstärkande produkter för att så här ha ännu mer lyster och kännas ännu mer attraktiva och glittrande på scen. Och sen har man då massa unga fans som använder vaselin för att fästa glitter på ansikte och pannor. Och man har ju sett bilder på folk som ser ut som de är helt glitterbombade i face.
Ja.
Man kan faktiskt bli arresterad för att glitterbomba saker, för det är så jävla svårt att bli av med också.
Det är sant.
Mm. Och jag menar, vi som växte upp under liksom 90-talet, alltså glitter tar ju fullständigt över. Kommer du ihåg de här trollstavarna som man gick runt med? Det var som plaströr och så var det massa glitter i någon sån här lite trögflytande vätska och så var det vita plastploppar på sidorna.
Mm.
Och så gick man runt och trollade med dem. Så.
Ja, men just det. De som var som en sån här, det var vatten i. Och
ja, exakt, det var
de,
vatten och så kunde man vända på dem. Åh, det var jättehärliga. Vad händer egentligen då när vi har ju liksom glitterbombat i över ett halvt decennium med plastglitter. Mm. Och då kan man ju undra, vad händer med det?
Nej, precis. Och försvinner glitter någonsin? Liksom. Och det gör det inte. Och det är ett problem för miljön också. Du kommer säkert ihåg runt 2014 när mikroplaster som användes mycket i ansiktstvättar och exfolierande produkter, de kom i hetluften. Och det var mycket snack om just mikroplaster.
Ja, och det har ju också påvisat att det påverkar vår mänskliga förmåga att fortplanta oss.
Ja, och de här små exfolierande pärlorna, de är gjorda av plast och de är egentligen helt enkelt för små för att filtreras bort av vattenreningsverk. Så de hamnar i sjöar och floder och så näts de upp av inte ett ont anande fiskar och så småningom så krävde ju då miljöpartister att så här, vi måste få bort de här mikroplasterna. Och glitter är ju väldigt liknande som det här. Det är omöjligt att få bort helt enkelt. Mm. Så det var väl därför det finns, man kan bli arresterad för om man glitterbombar. Och när det hamnar i vatten så förväxlas det också oftast med mat eller byte av marint liv och äts upp sen då. Och det är ju inte så bra. För vad händer sen?
Jo, då äter vi dem.
Ja, precis. Nej, men vi människor vill ju fortfarande ha glitter, så det finns ju företag som arbetar på att tillgodose det här glitterbehovet utan att skada miljön. En man vid namn Ronald Britton, han är en brittisk tillverkare av glitter. Han har tagit fram ett bioglitter. Det är ett certifierat komposerbart biologiskt nedbrytbart glitter som inte täpper till vattendrag eller skadar marint liv. Då.
Yay!
Så mycket bra. Och det är tvålföretaget Lush som du säkert känner till. De har ju starka, doftande produkter.
Bomber.
Ja. De har börjat använda det här.
Jag tänker
glittret.
Bara på badbomber när jag har deras varumärkesnamn. Ja. Men nu kan man glitterbomba i badkaret.
Exakt, utan dåligt samvete helt enkelt.
Det är underbart. Mm. Så kanske det finns ju en engelsk dagiskedja också som har förbjudit dekorationer och sådär till jul. Många, många dagis förbjuder glitter för inte bra. Men då kanske det finns hopp för dem också.
Det finns hopp för dem också. För det är ju trist att behöva liksom utsluta glitter helt. Men vi får väl hoppas att det är fler som kommer anamma det här nedbrytbara glittret.
Mer bioglitter till folket.
Verkligen.
Men det är i alla fall sjukt. Det är så himla omöjligt att bli av med det här dåliga plastglittret i alla fall. Så att det är rättsmedicinarer älskar ju grejerna. Alltså.
Mm.
Det har använts, man har ju liksom pratat om glitters användningsbarhet för att lösa mord sedan 1987. För då var det med i ett rättsfall. För att dess förmåga att fästa vid personer och kläder gör det liksom typ nästan perfekt som spårningsbevis. Och har faktiskt varit stjärnvittne i flera rättsfall då. Och 1987 så dömdes till exempel då en man som hette Michael Alexander från Fairbanks i Alaska för bortförande och mordet på 15-åriga Kathy Stockholm, hette hon efter någon.
Mm-hmm.
Efter att glitter som hittats på hennes kropp kopplades då till glitter som hittats i hans hem och bil. Så att det är en jäkel till att lösa mord också.
Can't get away.
Det här biologiskt nedbytbara glittret, då tappar vi kanske den. Men då finns det ju DNA-tekniken.
Då finns det DNA-tekniken,
ja. Och då precis. Kan man lyssna på vårt förra avsnitt som handlar om just det. Men glitter, det engagerar ju, och det är ju helt klart, vi är båda väldigt passionerade kring det här ämnet. Och det är det fler som är. Det finns någonting som fått namnet The Never Ending Thread på Reddit. Och då, hela den där tråden som bara goes on and on and on, började med ett reportage i New York Times. Där man gjorde en fördjupande feature just om glitter och vad det är och vad det kommer ifrån. Men vad den här artikeln också lyckades göra var att uppdaga ett mysterium. Och det här mysteriet skulle då ta internet med storm.
Mm-hmm.
Du börjar med att New York Times-journalisten och Casey Weaver söker efter information om glitter. Och gör det då hos en av världens största glittertillverkare som heter Glitterex. Men under intervjun så utspelar sig något väldigt märkligt. För efter frågan på vem som då är Glitterex största kund, så här, så man tänker det är ju en kontroversiell fråga. Men då svarar representanten för Glitterex bara, det kan absolut inte berätta. Så, ja, men vet du vem det är? Ja, herregud, det vet jag, men du skulle aldrig lista ut det. Men låt oss lämna det där, journalisten. Men varför kan du inte berätta det för mig, Glitterex? För att köparen inte vill att någon ska veta att det är glitter. Men om jag tittade på det då, skulle jag se att det var glitter? Nej, inte precis. Men skulle jag se att det glittrar? Ja, då skulle jag absolut se någonting. Men nej, jag kan verkligen inte berätta.
Men gud.
Ja. Och det här meningsutbytet då kickade igång starten på en Reddit-tråd som då kom att kallas just The Endless Thread.
Mm.
Och som i sin tur också då har lett till en podcast med samma namn. För internets alla nyfikna som då inte
kunde släppa det här.
Mig inklusive, jag följde den här väldigt kul. Men vem är det då som köper allt glitter och vad används det till? Och det har ju rullat in mängder av förslag. Så här, det var oändliga och frustration var liksom lite så. Är det smycken? Kakel? Nagellack?
Mm. Bilindustrin?
Share, matindustrin, NASA, vapentillverkare, kläder, tandkräm, armén, oupptäckta flygplan, mynt, Elon Musk, datorindustrin, UFO:n.
Men gud,
McNuggets.
McNuggets?
Ja.
Hoppas jag inte.
Det hoppas inte. Men det verkar i alla fall som att så här, där det också började så fick det sitt slut. Det var någon som verkligen gick till bort en research. Så det verkar som att det är båtfärg.
Ja, skroven. Heter det så?
Skrovet.
Ja. Skrovet. Ja, är det det då där man målar eller för?
Ja, men kanske att det kan vara så.
Men nu blir jag ju jättenyfiken vad det här kan vara. Och jag har läst någonstans också att det var man använde för att armén hade glitter. De släppte glitterbomber för att distrahera fienden. Så att de skulle tro då att det var liksom flygplan eller så som kom någon annanstans.
Ja, för att det skulle ljusreflekteras, reflekteras radarn eller vad de nu har för avlyssning.
Jag har för mig att det var något sånt i alla fall.
Kan det kanske vara, är det armén som köper allt glitter och glitterbombar oss?
Troligt, eller? Ja, samtidigt.
Vad tror du?
Ja, vad tror ni? Jag har faktiskt ingen aning.
Det enda jag vet är att glitter fascinerar, we love it. Det har med vårt DNA att göra högst troligtvis och vår överlevnad. Så det är inte så konstigt.
Att vi är alla skator egentligen.
We're all skates. Ja, nu kan vi spekulera vidare. Tack för att ni har lyssnat. Och mer intressanta, quirky och knäppa artiklar och innehåll hittar ni på publication.com, your brain bubble destination. Tack för att ni lyssnade.
Tack för idag.
Tack för idag.
Hejdå.
Hej.